Jag ska vara personlig och binda upp kring bara något litet bibelord. Litet bibelord är alltid stort. Och anledningen till det är att jag har en liten personlig uppgörelse att hålla på med i mitt liv. Jag har alltid trott nämligen på att den heliga ande kan göra saker som är mer än vad vi människor kan. Jag tror till exempel på att profeter fungerar även idag. Jag tror på helbrägda görelser. Jag tror på kunskapens och vishetens gåvor. Jag tror på tungotalet. Jag tror att det är från Gud. Jag tror att det är övermänskligt. Någonting som Gud ger oss. Som för att klara upp vårt liv. Och för att fungera i tjänst för han. Men för en tid sedan då var jag lite inblandad i lite annat sammanhang. Där man har en annan uppfattning om saker och ting. Och jag har tjänat Gud som mest då, i den profetiska biten då. Och där kanske sådana som jag ibland ska tystna, tycker många då. Speciellt när det börjar bli obekvämt och så. Och då var jag indragen i ett sammanhang där man börjar på att övertyga mig liksom om att de här gåvorna, de hör inte till kristna som finns idag. De tog slut vid ungefär när Johannes evangelisten dog på Patmos. Där har de en tidpunkt. Och jag började lyssna. Alltså när folk kommer med kritik. Är det så att du förmedlar någonting profetiskt så måste du tillåta att folk prövar det. Och man kan ju inte ignorera dem. Det kan ju vara riktigt det de kommer med. Och då tar man ju till sig av de bibelord de kommer med då. Och det finns ju ett bibelord som man kan tolka precis just så. Det står att lagen och profeterna hade sin tid fram till och med apostlarna, men sen så då. Ja, och det där kan man ju bygga upp. Nu när jag tittar på det ordet då så såg jag, det kan ju betyda så, men det kan ju betyda något annat också. Det är bara frågan om liksom vilken väg väljer man. Men när man har öppnat sig för en person då som kanske vill lägga in något annat hos en, så måste man ju rensa upp det. Men det blir ett pris att betala. Det har jag fått betala nu. Jag tog emot lögn. Den personen, även om jag tyckte att han verkar korrekt och riktig och bibelförankrad, så har han faktiskt fel. Det var inte den heliga andes ledning han följde. Han tolkade Bibeln utifrån kanske sina egna behov. Kanske från någon annan lärare någonstans. Kanske för att just hindra andens gåvor och andens verk. Och därmed Guds verk då. För Jesus finns ju inte bland oss idag. Han är ju uppe i himlen. Gudfadern, han är där också. Så det är ju en helig ande vi har här nere. Annars finns inte han, så måste det bli det vi gör. Och det räcker inte långt. Så det är klart att Gud har tänkt lite mer. Han kallar inte ut ett folk i en sån kamp som har med lögn och sanning att göra, med mörker och ljus. Han kallar inte ut och frälser folk då han vet att djävulen finns. Vad är det för far som gör så? Han ger oss både utrustning och förmågor som är förknippade med honom och inte med oss. Tänk er själv om ni har ett barn som ni älskar. Inte skeppar ni iväg där barnet är det mest farofyllda. Om de inte måste dit, och det är viktigt. Om ni inte ser till att de har rätt beskydd och omsorg omkring sig under tiden. Det gör man ju inte om man är god förälder. Och Gud, han är väl den gode föräldern. Så självklart. Alltså den där argumentationen om att det här med heliga ande inte fungerar i modern tid. Ja, det är väl så för den personen och den gruppen kanske. Tror jag det. Tror de så blir det väl inte mer än så. Jag ska berätta om två händelser ur mitt eget liv. Jag brukar göra det när det är komplicerat och svårt. För jag brukar aldrig vilja stötta mig på liksom det här att någon berättade om det som hände i Afrika. Ja, vad vet jag om det? Men jag har väl själv varit med om någonting ibland. Då kan man väl förmedla det, för det vet man ju att det stämde i varje fall då. Och jag är ju gammal, jag är ju 60 år. Full fart till himlen är jag på väg. Det råkar vara så att jag var frälst precis hälften av mitt liv just nu. Jag var till frälst när jag var 30. Fram till dess var jag alkoholist och sådär, det vet ni över det här laget. Vi tillslår upp Apostlagärningarna 16. Från sjätte versen där. Under andens ledning. Jag har ju varit med om det ett stort antal gånger. Det är inte bara någon enstaka gång, utan det är ett stort antal. Under andens ledning. Apostlagärningarna 16 och 6. Så när du möter de här som säger att liksom inte det här med anden fungerar, och det tog slut år 96 eller ungefär där. Ja, då blir det svårt. Speciellt när man använder bibelord till det. Då får man sätta igång och pröva allting. Ja, så jag hamnar in där fällan, och den gräver ur både tro, framtidshopp och frimodighet och kraft. Vi ska tro på Guds ord, tolkat av den heliga ande. Inte några andra behov. Men i varje fall, det här handlar om Paulus. Det är väl den andra missionsresan han gjorde, skulle jag tro. Det är den andra, ja. Apostlagärningarna 16 och 6. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. De tog vägen, de hade ett mål, men den heliga ande hindrade dem att gå med evangeliet till särskilt ställe. Vi ska se senare varför. Den heliga ande hindrar dem. Men Gud hindrar väl inte något gott verk? Nej, men han vill att vi kanske ska vara där Gud har tänkt oss. Det finns ett behov någonstans. Och när jag var ganska nyfrälst, det måste ha varit 1986 eller 1987. Jag var frälst 84, döpt första juli 84. Och sen har jag varit nykter och kristen sedan dess. Och då, på den tiden, så bodde jag nere i Sundsvall och Timrå. Och där var jag alltså A-lagare. Jag ser inte så bra ut nu heller, men då såg jag fruktansvärd ut på allt sätt. Men ja, så bara jag var i Timrå, så var det ingen överhuvudtaget som kände igen mig när jag kom och var frälst, fräsch, nytränad, nya kläder. Jag svor ingenting och allting sånt där. Inte ens mamma kände igen mig. Tänk er det, mammor. Grabben kommer hem efter 6 månader och hon vet inte vem som står i trappuppgången och ringer på dörren. Börjar prata med henne. Hon märker inte då heller. Men då hade jag träffat min yngre syster i trappuppgången förut. Hon hade inte heller känt igen mig. Men jag var så sur på lillsyrran. Hon kom där gående med sina småungar och betraktade mig som vilken främling som helst. Så jag sa åt henne då, men är det där ett sätt att hälsa på sin egen bror? Nej, men det är Jan-Olof. Ja, det är Jan-Olof. Och precis då kom mamma ut. Och hon kände inte heller igen mig, för hon gick och spanade. Hon liksom för klockan 3 skulle vi äta fläskkotletter och stuvade blomkål. Mammor vet hur man får hem grabbarna. Det var liksom hennes nyckel till mitt hjärta där. Så, och jag var precis på tid. Så hon borde ju kanske ha tänkt att kanske var sonen som stod där ute. Nej, hon gick där och funderade på vem pratade med. Och så sprang hon in och kollade fönstret. Han är inte på väg snart den här. Jag brukar vara på tid i varje fall. Men ja, nej. Och det är klart, om man var alkoholist och så kommer man inte på tid, då kan ni tänka vilken oro mamman känner. Han kommer ner hit i Timrå nu igen. Han borde vara kvar uppe i Övik, för där är det lugnt. Jag tänker. Och så började jag prata med henne. Jag tänkte, jag ska se hur långt det här går. Driver hon med mig eller? Nej, hon kände verkligen inte igen mig. Så jag försökte bete mig ungefär som vilken människa som helst gör i en trappuppgång. Grannen som går förbi bara. Och till slut så var väl min yngre syster och stod och tittade på det skådespelet. Och hennes hjärta veknade ju. Men mamma, ser du inte att det är din egen son? Ja, det är ju det som börjar allt det här. Ja, alltså, så det var en mycket radikal förändring i mitt liv. Det kan ni förstå. Jag var ganska ofta nere i Timrå då. Det var ju mycket ouppklarat man hade. Det var mycket kriminalitet och man måste göra upp relationer och vad man har gjort fel så långt man kan. Och det. Så jag hade många skäl att vara ner till Sundsvall. Plus att jag hade fått vara med och bett med några som har varit frälst. Och jag ville träffa dem och se att det gick bra för dem. Det var några stycken då, så vi hade legat på samma tork. Jag varit frälst först och sen varit några andra i förbefarten sådär. Och det lovade en kille, Kurt heter han, Kurt. Att varenda gång jag får till Sundsvall eller Timrå, då fick jag aldrig åka tillbaka utan att träffa han. Och det var ju han var en sån här alkoholist som alla hade givit upp dem. Men det tog bara 2-3 år. Då hade han gjort högskoleutbildning och han hade liksom han läste en professur, Karelände, från Rännstenen. Ja, det var glädje att träffa den här karen. Alltså. Han lever inte nu. Men det var strålande att se vilken förändring det kunde bli i en människas liv. Inte på grund av vad vi gjorde, men på grund av vad heliga ande gjorde. En gång under den här tiden, när jag åkte ner till Sundsvall, jag hade varit hälsa på några vänner som bor norr om Timrå, och så skulle jag åka hem till mamma då och sova. Och när man hälsar på så där bara kort, så vet ni hur det är. Man ska hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Jag hade ju ingen bil, jag hade ju inte någon ekonomi som fungerade, så jag hade lånat en bil. Så det var tidsbestämt hur länge jag kunde vara där nere. En stor sån här Silverado. Så jag hade en del ärenden att göra. Och då kom jag från norra delen av Timrå, åkte igenom ett bostadsområde och så på väg hem till mamma. Klockan 4:30 på natten var det då. Och det var ju kolsvart. Jag körde den vägen som jag var så van att köra när jag skulle hem till morsan. Och så ser jag ett fönster. Det är ett stort bostadsområde, alltså mängder med hyreshus. Ett fönster som lyser. Ja, jag noterar bara det jag fortsatte föra. Tills jag kom till nästa korsning, då tar det tvärstopp. Då hindrar anden mig. Precis som det skedde här. De fick inte fortsätta efter sin planerade väg. Anden hindrade dem. Det gjorde anden med mig också. Det är förmodligen samma heliga ande. Vi har gemensamma bekanta, Paulus och jag och ni och allting. Så, men jag, det kommer som en röst och ett motstånd inom mig och allt möjligt sånt där. Men jag förmådde mig inte till att svänga. Jag skulle ta en vänstersväng. Men, och så skulle jag föra vägen dit. Men jag gjorde bara en U-sväng. För det var som, inte bara att jag hindrades fara hem. Nej, men det fanns ju en anledning till det. Så jag vände tillbaka och kände efter och började på B som en galning. Höra med Gud, vad händer? Ja, jag fick bara frid gå tillbaka. Och när jag kom tillbaka till det bostadsområdet, då glimmade det fönstret till igen. Det var dit jag skulle gå. Här 4:00 i en kolsvart natt. Idioti. Ja, så tänkte jag. Vem gör sånt? Man har ingen aning om vad det är för människor som bor där. Men jag hade ju mött Gud ganska nyligen. Så jag, nej men vadå, det måste vara något bra med det. Så jag gick dit och räknade på trappegångarna och kollade på fönster. Liksom vart ska jag gå in? Då tänkte jag, det är väl låst porten naturligtvis. Nej då, den var något fel på låset, så det gick att komma in där. Och så gick jag upp på andra våningen och så åt rätt håll. Och så står jag där då, står utanför dörren och tänker, men nu är det ena. Nu har dårskapen kommit. Far hemma lägg nu, Johansson. Nej, det fanns någonting större inom mig som sa, ring nu. Ja, men jag vet inte ens vad jag ska säga. Ja, men säg det då. Jaha. Och så ringer jag på under klocka där. Och vet fortfarande inte vad jag ska säga. Och då kommer ju någon att öppna. Och jag vet ju, jag vet inte vad det var för kvinna riktigt. Det var en kvinna. När hon öppnar, då står jag bara och tittar. Vad vill du? Är det tidningsbudet? Eller? Nej. Så jag, jaha. Vad vill du då? Ja, jag vet inte, så. Nej, men varför ringer du på då? Ja, för att jag var på väg hem, men jag tror att Gud skickade hit mig. Jag måste säga som det var. Då var hon alldeles förändrad från att vara så här misstänksam för egentligen. Var det Gud? Hur då? Ja, jag åkte förbi här och jag kände att jag fick inte fortsätta. Jag måste hit. Kom in, säger hon. Då visade det sig att den här kvinnan, medelålders kvinna, hon hade ju någon tro, eller hon hade haft en tro, berättade hon. Vi satt oss ner där. Och hon berättade ingående mycket som jag inte ska gå in på allt för mycket. Men i varje fall hon hade haft en tro en gång. Hon hade varit i en församling, men hon hade blivit ganska illa sedd. Det hade inte gått henne väl på något vis. Och hon var fullständigt nedbruten. Då tog hon mig in till toaletten och så visade hon vad hon hade dukat upp. Pillerburkar i mängder. Och jag kände dem. Jag tar hälften av det där så avlider du. Så ja, det är det jag tänker göra. Det är precis det jag skulle göra den här natten. Det är precis det jag var på väg att göra. Men jag bad Gud en sista gång. Om du bryr dig, så skicka hit någon. Och sen står du här ute. Det resulterade i att hon fick tillbaka sin tro. Inte på grund av mig. Jag var ju bara lydig, den högsta. Vi pratade och vi bad. Hon har ju avlidit nu, men av naturliga skäl då. Det är 28-27 år sedan. På grund av att jag vågade vara dåraktig. På grund av att jag vågade strunta i mitt eget förstånd en stund. För det är klart, 3:30, 4:00. Man går inte och ringer på okända dörrar då. Men jag gjorde det. För att anden manade mig. Det räddade hennes liv. Ni som inte tror att anden talar i modern tid. Han räddar liv. Då fortsätter jag från vers 7. Apostlagärningarna 16:7. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. De har ändrat riktning. De tog ytterligare en väg. Och nu var de på väg då till Bitynien. Men det tillät inte Jesus. Men Jesus var inte med dem. Här är apostlagärningarna sidan. Han hade ju redan farit i himlen. Det tillät inte Herrens ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss för att predika evangeliet för dem. Det fanns någon som behövde hjälp i Makedonien. Det fanns en grupp av Guds tjänare som var på väg till Asien, till Bitynien. Anden hindrade dem. Slutligen fick de svaret: ni ska hit till Makedonien. De vill ha er hjälp där. Det var Guds avsikt. Och då var det väl bra om Paulus och hans resesällskap inte var allt för stursk i sitt eget huvud, utan våga tro att Gud kanske kan och vill leda mig. Gud gör det. Och där har jag ett annat exempel ur mitt eget liv. Hur Gud kan hindra för att få en på rätt ställe. Och det var när jag var nere i Göteborg 1985-86. Jag var nyfrälst sen 84. Jag behövde ett jobb. Och från min bakgrund så där så är det inte lätt att få jobb. Man är alldeles vilsint intresserad av att få jobb. Men får du något jobb så kommer du ta i alldeles för mycket bara för att visa att du duger. Så du kommer inte att räcka mer än 2 veckor. Nu hade jag ju en arbetsgivare som tänkte lite på mig. Och jag hade folk i församlingen som tänkte på mig och bad för mig. Så att helt plötsligt så kom det en sån här förfrågan. För min arbetsgivare såg vi kanske, du orkar kanske inte det här byggsvängen som de här killarna som är helt frisk. Nej, det stämmer ju. Men du kanske kan lära dig att köra kran. Ja, det tog jag till mig. Och då snabbt då så skulle man gå en sån här AMS-kurs då. Och det fick jag välja själv om jag ville fara till Göteborg eller Stockholm. Det var ju Försäkringskassan i rehabiliteringsform då som skulle betala det. Stockholm tycker jag inte om. Göteborg hade jag aldrig varit till. Så det var till Göteborg jag skulle fara till. Nu kom jag ner till Göteborg i tro. Utan att betala en enda krona. Det tror jag, för jag hade inte några många kronor. Jag gick och oroade mig hela vägen ner. Jag lyftade med långtradare och höll på så där. Slutligen åkte jag med en engelsman från Nalles i... Vad heter den där? Nalles i... Ja, Nalles ställe. Det är ett ställe de byter tradare på när de kör de här långsträckorna. Där fick jag sova över ett soprum. Nykter som jag var, kristen och nydöpt och allting. Men det var min plånbok tillät. Motellägaren sa okej. Det var nog stort, tänkte jag. Men det var varmt och gott där. Men jag hade ju missat liksom anslutningen, trådan som jag skulle vara med först. Var lite försenad, så att den som skulle fortsätta sen åkte innan vi kom. Så att det var ett glatt där på några timmar. Men då var det en engelsman som hade ett fordon, kallade han ett lastbilsliknande grej, som stötts omkring över vägarna och körde skrotbilar på en sån här grej. Det var där jag upptäckte att jag kunde prata engelska. Jag pratade engelska hur bra som helst. Jag hade ingen aning om det. Så jag tror att tungotal kan vara så också. Jag förstod det till och med. Så det gick alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Så jag kom ner dit jag skulle. Inte en krona hade jag kastat ut. Och sen då, mitt i allting, så löste det så att jag hade ju inte råd att betala hyran som man skulle göra för kravförarkursen. Jag hade ju hyra att betala hemma också. Och två hyror, det var bara för mycket. Men det löste sig, för istället för att bo i den angivna lägenheten för 4700 i månaden som de hade angivit kursledarna, så på vägen ner hade jag ordnat så jag fick bo för 50 kronor i månaden på ett ställe som låg bara halvvägs till själva kursgården. 50 kronor i månaden. Mot att jag städade. Jag städade åt andra som bodde där också. De bodde aldrig där på nätterna. Bara på dagarna. Det var en övernattningslägenhet för dem. Så jag gav ett förslag. Ja, men vadå? Jag kommer aldrig vara där hemma på dagarna. Jag kommer bara vara där på nätterna. Ja, okej, då, om du städar och fixar en fika och ger oss 50 spänn i månaden, så bor jag då. Gud kan. När jag satt i den här lägenheten på Selma Lagerlöfstorg då, heter det, så upptäckte jag, ja, om Gud verkligen ville att jag skulle bo där, så var det ju kanske inte det jag skulle ha valt. Eftersom närmaste grannen var ett systembolag. Jag hade varit nykter bara ett år här. Och hemma i församlingen så hade präster och så försökt att varna mig. Liksom, far inte, du är inte mogen och allting. Ja, de hade nog kanske rätt, men Gud är större. Men jag kände när helgen kom. Det var första helgen jag var nere i Göteborg. Det är en helt ny stad för en. Jag är ingenting annat än en norrlänning. Jag har inga erfarenheter. Jag kommer från Ränsten. Och jag har varit över hela Sverige berusad. Det klarar jag bra. Men nykter, det är en helt annan sak. Jag tänkte, men Gud, jag måste till en kyrka. Och då hade jag väl hört några prata i församlingen om typ Smyrna då, eller något sånt där. Så att jag tänkte, Gud, du måste ta mig till Smyrna. Jag vet inte vart det ligger. Jag visste inte vart norr eller söder var. Jag var bara glad, jag var nykter och klarade mig bra där. Men jag hade sett när jag hade gått till en närbutik och handlade om mat att det fanns en busshållplats bortanför närbutiken. Och då tänker jag på norrländskt. Ja, i en buss går vi bara åt ett håll. Det kommer inte så många. Men i Göteborg går det åt alla möjliga håll. Då ska man byta med spårvagnar och åka över älvar och hålla på. Det är ett helt mysterium att klara av det. Men tack och lov, jag visste inte om det. Utan i god tro så bad jag Gud på morgon, satt där med Bibeln. Gud, jag måste till en kyrka, jag håller på att gå sönder. Alltså jag behövde den här näringen jag kunde få från mina trosyskon när det var så värst. Då bad jag Gud så här. Herre, vad jag vet, det är att en busshållplats där ute. Och jag vill hit, och så hade jag en karta som fanns i telefonkatalogen. För där stod det liksom en stort kors så här, och det var ju stadskyrkan då. Och jag siktade dit. Nu visste inte jag riktigt att den där Smyrna kyrkan som jag hade hört talas om, den ligger ju granne med stadskyrkan, men jag siktade åt rätt håll i varje fall. Det var Guds ledning, för jag visste inget mer än så. Sen gick jag ut och ställde mig på den där busshållplatsen. Och jag visste, ska jag åka med bussar som kommer från det hållet, eller från det hållet, eller kommer från den? Hur gör jag? Ja, jag visste inte ens vad norr och söder var. Jag hade ingen aning om det där. Då kom det först en buss. Ja, den verkar bra, tyckte jag. Men jag klev inte på han, för jag varit hindrad av anden. Då kommer det en buss till från andra hållet, och tänkte, ja, det måste det vara den då. Nej, jag varit hindrad av anden där också. Då kommer det från förra hållet, kommer den tredje bussen då. Och då kände jag, men här kliver jag på. Jaha. Och jag trodde att den bussen var något fel på. Det fanns ingen folk i den. Den kanske var på väg till bussgarage. Men det klev jag in i varje fall. Och betala och så titta. Men då sitter det liksom en tant. En helig gammal tant. Ensam på den stora bussen. Mitt i Göteborg som har miljoner människor. Och av alla ställen så har jag sett mig bredvid henne. Ja, men det här är en storstad. Folk är inte vana att man gör så. Men jag gjorde så. Och det är samma sak. Jag visste inte varför. Och då sa jag så här till henne. För att inte hon skulle bli livrädd då. Jag sa så här. Jag har nyss blivit kristen. Och jag är på väg till en kyrka. Jag har ingen aning om hur jag ska bete mig. Vet du vart Smyrna kyrkan ligger? Ja, säger hon. Du kan följa med mig för dit jag är på väg. Så då släppte hennes rädsla så där av den här berusen norrlänningen som kom på det där viset. Jag följde bara alldeles ledning, men hon berättade lite mer. För hon sa så här att hon hade blivit ovän med sin man denna söndag. För de brukar alltid föra till gudstjänsten på Smyrna. Men denna gången hade hon fått en konstig idé i huvudet. Och det var att hon skulle inte åka bil tillsammans med mannen denna gången. Hon skulle åka buss till Smyrna kyrkan. För första gången på hur många år som helst. Och hon visste inte varför. Och hon skulle dessutom välja just den där linjen. För att från hennes ställe där hon bodde, då fanns det en mycket enklare, snabbare, rakare väg att fara. Nej, hon skulle åka den här linjen. Och hon, när jag klev på bussen så satt hon där och funderade. Vad i hela friden gör jag? Hon kände sig som en dåre. Och så kommer jag och sätter mig där bredvid. Också ledd av Gud. Och så förstår vi båda två. Ja, men det här har du styrt ihop, Gud. Det är du, Herre, som har gjort det. Och gissa om hon blev glad. Jag har aldrig sett en så glad tant i mitt liv. Det gick inte att få stopp på henne. Och hon for iväg. Det var ju tur att jag fick följa henne. För man skulle byta buss på ett ställe. Så kunde man hoppa på en spårvagn. Och sen skulle man ta en buss till. Och så skulle komma fram då så småningom. Och det har jag ju aldrig kunnat klara av. Så hon ledde mig fantastiskt bra. Och hon var så glad och ljuvlig denna dag. Och det första hon gjorde när hon kom in i kyrka. Då springer hon och söker upp sin pastor. Och jag hör ju vad hon säger. För det här var det största hon hade varit med om i sitt kristna liv, tyckte hon. Och det måste hon bara berätta för pastorn. Att Gud har använt mig. Jag hörde liksom hon halvskrek. Jaha, jag verkade bra. Men det var ju mig hon menade att jag hade. Gud, det var så enkelt. Det var inte något större underverk. Men för henne betyder det jättemycket. Och för mig också. Sen var det en gudstjänst där som. En helt egen historia. Det var så likt det också. Men det kan jag ta någon annan gång. Men i varje fall. Anden hindrade mig att kliva på två bussar först. För att jag skulle komma till den här. Anden hindrade den här damen. Att åka med sin man. Som skulle till kyrka. Och så skulle hon ta den här konstiga vägen. Anden hindrade en lång rad vettiga val här. Men han förde ihop det så att det vart bra. Efter en dag då tillhörde jag en bönegrupp nere i Göteborg. För det löstes jättefort. Bara jag kom på plats någonstans så löste det sig jättefort. Och de gillade en annorlunda, nyfrälst norrlänning. Det förstod jag. Anden hindrade. Och när vi säger så här att ibland så hindrar Gud oss till saker och ting. Så är inte det för att det ska bli något dåligt för oss. Nej, men han hindrar oss för att han vill ha oss åt ett annat håll så det blir det bästa för oss. Det här är två exempel ur mitt eget liv där jag konkret kan säga och vittna om att den heliga ande leder också idag. Konsten är att våga följa han. Man kan göra fel ibland. Ja, men det är inte så lätt det här. Ibland är det något eget. Men jag ska nämna några saker här, ni som har varit med nu 2013 och 2014. Om ni inte har märkt eller sett det så har Gud jobbat med två saker. Det är inte jag som har gjort det. Jag har bara gjort, levererat vad Gud har givet. Men det är människans värde och fruktan som drivkraft. Lagen kontra nåden. Alltså de två grejerna. Och varför har Gud lett det så? Jo, det är för att vi står i tider som kan bli väldigt svår för oss framöver, för oss kristna. Det här med ISIS och det muslimska, det är inte slut på. De har ju också börjat på att visa upp sitt ansikte i Sverige. Och det är frågan om, ska vi låta skrämma oss då? För en organisation som gör så där, de använder ju fruktan som argumentationsmedel. De får ju makt genom fruktan till slut. Men det ska ju inte gälla för oss. För att om vi drivs av fruktan, då är det inte helig ande. Den heliga ande har ingenting med fruktan att göra. Och ett sätt att våga ibland, det är att förstå det här att jag är värdefull. Och det har vi gått igenom många gånger. Att lyssna inte på er själv i den här frågan. För ni kommer att underkänna er själv. Jag menar, jaget är en fruktansvärt obarmhärtig domare, kan jag säga. Lyssna inte på den. Lyssna på han som har godkänt er och dött för er. Han som har bevisat, så här värdefull är du, jag dör för dig. Det är ditt värde. Ditt värde är vad som skedde på Kristi kors. Jag satt och lyssnade på något som fascinerar mig på tvn. Jag hade spelat in något program som handlar om USA och styrelsesätt och tempelriddare och allt möjligt där. Michael Moore. Han går till mot det här kapitalistiska systemet så mycket. Och då finns det faktiskt ett uttalande från en tidigare president. Där han säger så här inför nationen. Vi står inför andra tider. Hittills har vi formats i att betrakta oss, vårt värde, i vad vi äger eller vad vi kan göra. Det måste bli ett slut på den tiden. Alltså han försökte återupprätta människovärdet då, som president. Men det har Jesus redan gjort. Om vi tror på Jesus. Men det är nog så. Att när vi ser på varandra. När vi umgås med varandra. Vad har vi för bedömningsgrund? Hur har vi blivit fostrad? I vilken miljö har vi växt upp? I vilken kultur har vi växt upp i? Är mitt värde min titel? Jag är ingenjör. Försäljningsingenjör vet jag igen. Sen ser jag inga andra titlar här. Målare. Lärare. Ja, jag vet inte. Det är man väl på arbetsplatsen. Men i livet. Vad är det som har med ditt värde att göra där? Ja, det är nog livet självt. Jesus Kristus. Deltar du i livet. Så har du ju den kulturen också med dig hela tiden. Så du får liksom välja. Vill du vara sjuksköterskan eller vill du vara Guds barn? Ja, Guds barn kan absolut vara en sjuksköterska. Det är inga som helst problem. Men blanda inte ihop det. Tro inte att det där är ditt värde. Det du kan göra, det har ingenting med ditt värde att göra. Det är vad Jesus har gjort som är ditt värde. Vad du äger, ja, det är bara en lögn. Vem tror du äger planeten, jorden? Ja, det är inte jag. Och inte Johnny heller och... Skulle kunna vara Jan Åström, delar av den i varje fall. Men det är också lögn. Det är Gud som äger. Jag bara till låns och får förvalta. Alltså fastna inte som det dynga. Det är lögner och antikrist kommer att försöka snärja sitt folk framöver. Och det är bland annat genom sådana här saker. Ekonomin är ett väldigt hårt nätverk att fastna i. Men om jag har mitt värde hos Kristus så kommer jag absolut att genomskåda och ha mod att följa anden när han manar åt ett annat håll. Och den heliga anden kan också visa mig. Nu är det egentligen fruktan som styr dig till att ta det här valet. Jag har gjort många sådana val i mitt liv och det har aldrig blivit något bra. Man är rädd för någonting och då väljer man någonting annat. Men okej, det är inte det som är grunden när jag ska göra ett val. Den andra drivkraften som är huvuddrivkraft är kärlek. Så frågan är liksom om man skulle se, om det fick styra en lite mer, vad gjorde man då för val i livet egentligen? Ja, jag vet inte. Men den heliga ande kan leda i vilken situation som helst. Bara tro på det och våga pröva det. Alltså när man var nyfrälst, som jag var då, som jag berättar nu, det är den rikaste tiden jag har haft i mitt liv. Jag hade inte träffat på alla de här förståsepåarna. Jag hade inte träffat på alla de här undervisningsgrejerna som gjorde allting så fruktansvärt komplicerat. Idag så kan det kännas som en hämmande faktor. Ett tryck, ett religiöst tryck över en och varann. Då får man kasta av sig det och så tänker man att jag är Guds barn. Jag är rättfärdig. Kom inte med någon lag, jag är redan rättfärdig förklarad. Jag kan tjäna Gud som den jag är. Led mig Herre, vad vill du ha mig någonstans? Och så helt plötsligt gör han det. Då är det gott att leva. För då har du själva livet som drivkraft. Du tjänar själva livet. Du deltar i själva livet. Du får vara med om saker som du inte kan åstadkomma själv. Men följ inte fruktan. Den binder dig. Den heliga ande hindrar. Jag vet att han har gjort det 1984, 1986, 2012. Ni vet inte om det, men år 2012 höll jag på att bli alkoholist igen. Men anden hindrade mig till att ta de stegen som skulle ha utlöst den processen igen. Men då var det en väldigt sån här svår tid. Det var det här med flytten och massa bråk kring Sundskapellet. Jag for så illa av det. Så då kom de med tanken att är det inte mer värt än så här i den här världen? Men Gud, inte, varför överhuvudtaget vart jag frälst? Jag går tillbaka till alkoholistlivet. Det känner jag till. Det vet jag hur folk är och varför. När de tankarna börjar komma, då är man illa ute alltså. Då har man redan släppt till någonting så här. Men djävulens röst känner jag igen. Men jag visste att det här är djävulens röst. Hur vettigt det än är. För anden i mig säger någonting annat. Så det vart aldrig. Utan istället sökte jag upp rätt personer så vi kunde rensa bort de tankarna som hade börjat lägra sig i mig. Så det hände aldrig. Men tänk er det. Om jag var nykter i 30 år, Gud har befriat en. Och så kom man liksom, eller 28 år var det då. Då skulle man falla tillbaka då. Men det är nog så att djävulen han far omkring som ett rytande lejon. Han söker verkligen den som han kan sluka. Och han kanske slår på de svagaste först. Då i det läget var väl jag tillhörde jag väl de svagare. Ansatt från alla håll. Så det höll på att bli så. Men anden hindrade. Nu har jag bara tagit liksom ett... Jag skulle kunna säga att anden har lett eller hindrat eller gjort saker och ting. Vartenda år sedan jag har varit kristen. Men det förstår väl jag att ni inte orkar lyssna på det. Det får räcka så här. Men han gör det. Men det finns lägen i ens liv då förståndet i för sig... Vi ska ju ha förståndet med oss i det vi gör. Men det ska inte vara vår Gud. Gud, han är större än vårt förstånd. Och ibland måste vi lyssna på det. För att Gud ska få använda oss som han vill. Då kan ni få rädda liv. Eller tänker bara en gång så här. Tänker du få träffa. Alltså det bästa jag vet eller visste. Jag orkar ju mer förut. Det är att få gå ner i diket. Och möta en gammal olycksbroder. Alltså bland de sämst ställda vill jag vara. För när jag gav någonting från Gud så tog de oftast emot. Men när man var bland de som hade en lite bättre. Ja, jag hade väl lika mycket att ge från Gud där också. Men där togs det kanske inte emot. Så det är klart man hellre var i diket tillsammans med en gammal alkis. Som tog emot någonting från himlen. Jag vet inte hur det har gått för dem men vet nog. Det har gått väl för ett stort antal. För att man följer den heliga ande. Jag menar, köttet säger någonting annat. Om man liksom kommer bort från alkoholismen så söker man inte upp sådana miljöer. Men de är ju väldigt obehagliga och otrevliga. Men den heliga ande måste vi få vara med också. Jag har ju tagit emot han. Ska han inte få säga någonting då? Ska han inte få leda mig? Ska han inte få hindra mig? Vad ska jag ha han till? Ska han bara liksom upplysa mig om min synd, punkt slut? Finns sådana läror då? Ja, men den heliga ande är så mycket mer. Han är en del av gudomen. Det är han vi umgås med på denna planet idag. Det är genom honom vi får relation till Jesus. Det är genom honom som vi kan förstå någonting av fadern och det himmelska. Utan han går inte. Våga risken och ta risken och gör bort det någon gång. Ska ni lära känna andens röst så måste ni våga göra bort det. Att människor kanske tycker att ni är konstig eller fånig ett tag. Ja okej, låt dem tycka så då. Men det kan ju faktiskt vara att det var från Gud. Och då får du se någonting stort ske istället. Våga det. I Jesu namn. Amen.